sitter vi här med, ja, vem är du?
Vem jag är? Ja, Ulrika heter jag. Jag är det nu vi kommer till åldern? Jag är 53 år gammal. Uppvuxen på Söder med en mamma och en mormor. Och min mamma försvann tidigt. För egen hand kan man säga. Så det är väl därför jag är här. Idag är jag trebarnsmamma. Ensamstående, men mina barn är jättevuxna. Så att det är inte så att jag är någon ensamstående trebarnsmamma på det sättet. Så. Men det är väl ungefär den jag är.
Ja, vi har ju träffats förut. Via gemensamma vänner kan man säga. Eller gemensam vän.
Gemensam vän, ja.
Mm. Där Nikita, min älskade lilla unge, jobbade. Och du han jobbade något pass med henne, för hon var inne och hjälpte till, va?
Hon var ju inne på någon sån här seglarsällskapskväll.
Just det.
Var hon inne och jobbade. Mm. Och det var, ja, fantastisk unge. Mm.
Och därför så fanns ju Ullis. Vi pratade ju en del efter det som hände. Mm. Och så visade det sig att du kände till, fast du kände till henne under Ulpan, Kristina.
Ja, men precis. För att jag har ju ett Instagramkonto som du följer. Mm. Där vi faktiskt har skrivit ganska mycket till varandra. Och det var ju så himla roligt, för att där såg ju jag Ulpans. Mm. Och sen så har ju Linda pratat om Ullis. Mm. Och när det gick upp för mig att det var samma person.
Ja, just det. Ja. Ja. Nej, men det är lite, Ulpan har väl varit mitt alter ego. Jag blev döpt till Ulpan av en arbetskamrat för massa år sedan. Och har, alltså det har varit någonting som jag använt, liksom, det blev så här sociala medier-namnet på något sätt. Liksom, ja, eller Instagram-namnet.
Just det.
Från det till, vi pratade om din mamma. Mm. Och du förlorade henne på det hemska sätt som vi förlorar våra
döttrar. Mm.
Hur gammal var du då?
Jag var 9 och hon var 30. Så att hon var ju, alltså hon var ju ung. 30 är ju liksom ingen ålder. Min äldsta fyller 30 i april nästa år. Och alltså 30 är ingenting.
Man har ju precis börjat leva då egentligen. Alltså med det här vuxna livet.
Ja,
man
precis.
Man tar sig vidare. Och... Mm. Men jag tänker på, du var 9 år då. Mm. Hur blev det för dig då?
Alltså, jag hade, alltså mamma var ju, det är mycket möjligt att jag kommer växla mellan mamma och Eva. För jag gör det ibland, men min mamma hette Eva. Hon var ju alltså missbrukade. Framförallt droger. Jag minns liksom ingen alkohol på det sättet. Men hon led av mental ohälsa. Jag har liksom fått reda ut massa saker själv i efterhand. Och leta av mig fram till svar på alla frågor man har. Och det började när hon var i tonåren. Liksom, så började det gå snett. Och på den där tiden så var det ju annorlunda mot vad det är idag. Man fick ju liksom röka hasch på fritidsgårdarna eller ungdomsgårdarna, jag vet inte vad det hette då, men det var ju en annan, liksom, en annan tid. Och hon trillade väl dit ganska fort och hamnade med liksom fel sorts människor. Och sen åkte hon väl in och ut lite på lite olika institutioner. Och sen, hoppsan hejsan, träffar hon min pappa och så blir jag till. Och de gjorde slut redan innan jag föddes. Och sen så fick min mormor steppa in i väldigt hög utsträckning. Och det handlade mycket om att mamma skulle få kvar vårdnaden om mig. För att hon tog ett återfall när... Det här är så sjukt, för att jag läste den här utredningen för kanske max 2 månader sedan. Och varje gång jag läser den här utredningen så blir jag lika ledsen, för att jag var så jävla liten och min mamma lämnar mig till grannen och drar och är borta en vecka utan att någon vet om det. Men nu kan jag inte säga exakt hur gammal jag var. Jag har ingen aning. Men jag läste det för bara en och en halv, 2 månader sedan. Men jag tror att jag är runt året, och sen för att mamma ska få behålla vårdnaden om mig så är mormor tvungen att flytta in tillsammans med mamma. Så att jag, mamma och mormor bodde ihop i någon liten treenighet. Och då blev det snarast så att det var mormor och jag. Så att mamma blev lite mer liksom... Hon var ganska frånvarande, som en frånvarande pappa kan man säga.
Så hon var ju också ganska ung. Då. Hon måste ha varit 21.
Hon var 21. Hon, dig, hon var född 1949 och jag är född 1970. Så hon var 21,5 tror jag när jag kom. Mm.
Och din pappa, han försvann och du hade ingen mer kontakt med honom då?
Jo, men väldigt sporadiskt. Jag har ju 2 halvsyskon. En syster som är 4 år yngre och en lillebror som är 12 år yngre än jag. Och de ville jag ju träffa och då träffade jag ju dem och deras mamma. Men jag träffade inte min pappa så mycket. Så.
Okej.
Okay. Så lite så såg det ut liksom. Så att det var ju, alltså mormor var ju liksom min fasta vuxen person kan man säga.
Mm.
Så. Och hon gjorde väl sitt bästa liksom så att, ja.
Ja, pappa fanns inte och ställde upp och hjälpte till.
Nej. Det var mest att alltså, de hade ju, alltså, relationen mellan mina föräldrar var, oavsett om de inte var tillsammans, så var ju det ganska mycket liksom, bråk och stök.
Mm.
Mycket, de stämde varandra, det skulle vara si och så mycket underhåll och han ville ha mer vårdnad och hon ville det och han ville det och så höll de på i tingsrätten och tror jag att det hette då också. Med massa domstolsförhandlingar om alla möjliga saker. Och jag träffade väl honom kanske, skulle vi säga, någon gång i månaden. Sov hos honom en enda gång under alla år. En enda gång, och då var jag ganska vuxen. Eller vuxen var jag inte, men jag var i övre tonåren.
Men jag tänker så här, när din mamma dör där till följd av självmord.
Mm.
Då är det din mormor såklart som tar hand om dig.
Mm.
Men det måste ju också ha påverkat henne, tänker jag. För det är ju hennes barn och det är din mamma. Så det blir ju... Ni kommer ju från 2 olika håll. Liksom.
Min mormor var ju också... Alltså hon tillhörde ju ytterligare en generation. Där det fortfarande var förenat med... Det är det ju i viss grad fortfarande, men mycket mer skam och skuld. Alltså från samhälls... Alltså, om man tittar på det rent så där går hon vars barn har tagit livet av sig. Det tror jag inte riktigt att man säger på samma... Alltså vi bär ju fortfarande skam och skuld. Vi som är liksom överlevare eller efterlevare. Men jag tror inte att samhället eller människor runt omkring oss lägger skam och skuld på oss på samma sätt som man kanske kunde känna att man gjorde då.
Nej, inte överlag.
Nej.
Det är nog vissa idioter vill jag absolut bara säga.
Absolut, ja. Men det självklart.
Men det är inte ett samhälle som det...
Nej. Så att det... Alltså det var ju... Med mormor var det ju jättesvårt. Alltså dels var det ju så här att vi fick ju dödsbeskedet samtidigt. För att jag satt... Då hade mamma och mormor flyttat ifrån varandra. Så att jag bodde mestadels med min mormor i hennes lilla 2 ute i Mälarhöjden. Och min mamma bodde kvar i 4 på Ringvägen. Och så sitter vi och, eller jag sitter och tittar på tv och mormor gör någonting, diskar eller plockar undan eller någonting. Och så ringer det på dörren och jag går och öppnar. Och så står det 2 män utanför. Och så säger de så här, hej. Vi skulle vilja prata med din mormor. Och jag börjar skrika direkt. Och det här är en sån, alltså det är ett sånt märkligt minne. För jag börjar skrika direkt och frågar om min mamma är död. Jag vet inte var det kommer ifrån. Och jag är inte speciellt sådär... Alltså jag synsk eller... Man kan kalla det för flummig, man kan kalla det för vad som helst.
Spirituell,
liksom. Spirituell, ja. Vad man nu vill använda för uttryck. Mm. Men... Jag visste på något sätt, så att när mormor kommer ut i hallen, en sån här liten fyrkantig hall med liksom garderober, så, eller så här, ja, garderober som verkligen från golv till tak, så står jag bara och skriker och de här poliserna tittar på henne och säger så här, skulle vi kunna få prata med dig själv? Och jag vägrar att gå, så att jag står liksom bara kvar och skriker och liksom, jag tror att jag håller fast mig i en av de här poliserna. Så att han är ju tvungen liksom att ta det över mitt huvud och säga så att ja, jag är tvungen att meddela att vi har hittat eran dotter död. Och jag visste redan innan, på något konstigt sätt så förstod jag redan innan. Och jag...
Men hade hon gjort några självmordsförsök innan? Så att det kunde
inte
vara...
vad jag liksom vet eller känner till. Men hon hade liksom på något sätt så här bara försvunnit ur, på något konstigt sätt. Och hon sista gången vi träffades så stod vi i våran lägenhet på Ringvägen och så kramade hon om mig och så sa hon förlåt. Och det är... Jag vet inte, för jag förstod inte vad hon sa förlåt för. Men jag tror att när polisen kom och de liksom, vi skulle vilja prata med din mormor, då tror jag att poletten trillade ner. Jag tror att hon hade bestämt sig redan där och då. Mm.
Men är det inte lite grann så att man känner ju liksom när man har såna nära band?
Ja, jag vet inte hur man ska förklara det. Det kan ju vara logiska saker som har ett samband med att hon sa förlåt till exempel. Men det är ju som när Nikita på kvällen där innan att jag... Men nej, det är inte logiskt att hon ska göra det nu. Och så ber jag till Gud fast jag inte ens är troende.
Nej, precis.
Jag ringer henne för jag vill inte, jag ska inte oroa henne. Men det är liksom en känsla som inte går...
Nej, det sitter någon. Ja, precis. Och det, jag vet inte om det är liksom det här, alltså, jag brukar tänka att det liksom är någon slags navelsträng som även om du kan klippa av den hur många gånger som helst och knyta ihop den och bränna moderkaka och allting, men det är någonting som sitter kvar. Så.
Ja, jag tror det är det. Och det är ju en jag vet inte. Men en människa är ju närvarande. Jag har ju, när man ser en människa död så är det ju inte den människan längre. Utan den människan har ju någonting osynligt. Och det är ju rent, jag menar, fysiologiskt, biologiskt, så är det ju elektricitet och det är en massa annat som inte, där vi inte ens behöver gå in på det spirituella, utan det är ju bara så. Liksom. Jag vet inte.
Men också det, Linda och jag brukar prata ganska ofta om det här med andlighet och vad som är vad. Och vi tycker väl i grunden ungefär lika. Men just det här med att man har haft andliga upplevelser med den personen som har stått en nära och som har dött. Är det någonting som du har känt av?
Nej, jag trodde nog att jag hade det när jag var yngre. Men det var nog att jag ville ha det. Men jag har liksom aldrig riktigt känt... Jag har aldrig känt att hon går med mig. Jag har nog aldrig riktigt känt att hon vakar över mig samtidigt som jag har haft änglavakt många gånger. Liksom, och det betyder inte att jag inte, när det har varit som värst liksom, i mitt liv av olika anledningar, har bättre än att skydda mina barn. Så att någon liksom känsla för att det kanske är så. Och det är inte det att jag inte tror... Alltså jag tror inte på någonting. Jag tror inte på att jag inte kommer träffa henne igen. Och jag tror inte på att jag kommer träffa henne igen. Alltså det kan vara precis vilket som. Och de flesta gångerna jag har velat träffa henne igen så är det ju för att jag har varit så fruktansvärt arg.
Ja, för det skulle jag komma in på. Är du fortfarande arg på din mamma ibland?
Jag är jättearg. Mm. Och det är också, jag är ju en del och tänder ljus på våran grav, våran familjegrav. Och det gör jag både för att jag vill och även för att min mormor då, innan hon gick bort, så hon blev lite ålderselak kan vi kalla det för. Och då sa hon alltid så här, ja, när jag är borta, ingen kommer bry sig om vår familjegrav, den kommer växa igen. Och det där har jag liksom gett mig fan på att det ska inte hända. Så jag är ju där på jul, jag är där på födelsedagar och dödsdagar. Och även min dotter åker ju dit och hjälper mig när det är liksom, när jag känner att nu måste vi tända ett ljus eller sätta en blomma eller sådär. Men det är lite intressant för att ibland när jag kommer dit så är jag bara ledsen. Och ibland när jag kommer dit så är jag, alltså, vansinnigt arg. Och jag menar, jag är liksom... Det här, alltså min mamma dog 79. Det är 44 år sedan nu, ganska exakt. 18 september gick hon bort. Det är 44 år sedan. När fan går det över?
Men vad är din... När du blir så här... vansinnigt arg, som du säger. Vad är det som liksom händer? Vad är det du blir arg på?
Men jag blir arg för att hon lämnade mig. Jag blir arg för att hon var en sopig förälder. Jag blir arg för att hon förstörde så mycket av mina förutsättningar. Och jag vet inte om jag har sagt det någon gång förut till dig, men alltså, det man gör när man tar sitt liv, och jag har full respekt för att man vill ta livet av sig, för jag har varit där själv, men det man gör är att man förändrar inte bara sin egen värld, man förändrar en massa världar omkring sig och man förändrar hela historien. Och man har faktiskt inte rätt att göra det.
Du har varit så tår.
Nej, men man har inte rätt att göra det. Nej. Det är inte okej.
Nej, men vi pratade ju, Nikita och jag, om det, för att hon sa, ja, men om man mår så dåligt så måste man få. Nej, sa jag. Det får man inte göra. Men man kan inte leva för någon annan. Jo, det kan man.
Ja.
Tills man orkar leva för
sig själv. Ja, precis.
För jag tror att det är liksom ett av de viktigaste budskapen som... jag sa ju det när vi pratade innan. Det kan hända mig också. Att jag är att men hålla ut, försök hålla ut lite till. Sen vet ju vi att... Jag menar... Man gör det inte för att vara elak.
Nej, självfallet inte.
Och det är egoistiskt. Det är andra saker som... Men om man bara har möjligheten att hålla ut lite till. För det går att leva för någon annan tills man orkar leva för sig själv.
Ja.
Men jag tänker så här... Tänker man ens... För jag skulle ju vilja fråga Emma till exempel. Mm. Men det är ju liksom omöjligt. Ja. Men tänker man ens på vad man gör när man vill ta sitt liv?
För nej, man vill bara bort. Ja, alltså, jag har ju varit så. Där. Ja. Alltså, och jag har svårt att prata om det för att... Jag har framförallt svårt att prata om det för att jag skäms något så oerhört. För att jag liksom utsatte mina barn för rädslan att jag skulle försvinna. Efter att jag faktiskt hade lovat dem att det skulle aldrig någonsin hända. Men jag var på en fruktansvärt dålig plats i livet. Jag var stressad, jag mådde dåligt. Jag hade massa traumatiska minnen som bubblade upp. För att lite så här är det att när man är uppvuxen på det sättet som jag är. Med liksom otrygga vuxna runt omkring sig så är... Utan att säga för mycket så man utsätts för saker som barn inte ska utsättas för alltså på olika sätt. Men jag mådde så jävla dåligt och det var, jag brukar kalla det för slukhålet. Och det är som att man åker rakt ner i ett slukhål och det är bara mörker i det här hålet. Och det finns inget ljus, det finns inget hopp. Och det som är den stora grejen och som var den stora grejen för mig var att jag hade inget värde, det fanns ingen mening med min existens överhuvudtaget. Och framförallt så skulle alla andra människor få det så jävla mycket bättre om jag inte fanns. För då skulle liksom problemet jag försvinna. Och jag kan ju inte tala för liksom andra människor som är eller har varit suicidnära. Men jag vet ju exakt liksom hur jag tänkte och det var bara så här att nej, men jag vill inte vara med längre, jag orkar inte, det finns ingen mening, det finns ingen poäng. Jag har kämpat liksom från, ja, basically från när jag föddes och det här var när jag var i 30, vad kan jag vara, 35 kanske, ja det är nog, ja, någonstans i 35-årsåldern. Och jag bara kände så att det räcker nu, jag orkar inte mer, jag vill inte. Och jag hade tur. För att jag blev upplockad, dels så blev jag upplockad av en polispatrull och körd till psykakuten. Där hade jag ju tur på ett sätt, men verkligen inte. Om jag hade velat ta livet av mig på riktigt så hade jag haft riktigt tur. För att det tog 45 minuter att bli utskriven. Och de brydde sig inte speciellt mycket om det, huruvida det var någon som mötte upp mig och tog emot mig. Så att jag klev bara ut. Psykakuten uppe på Sankt Göran heter det. Vilket innebär att jag hade kunnat promenera tillbaka till Västerbron på 10 minuter. Och ställa mig där uppe igen.
Och mitt hår reser sig upp när du säger det där.
Men vad var det som gjorde att du inte gjorde det?
Alltså grejen är den att jag stod uppe på den här jävla bron. Och gråter och gråter och gråter och gråter och gråter. Och liksom... det var här på hösten och jag har några tunna jävla byxor på mig och jag fryser så jag håller på och dör. Och så liksom, det var verkligen så där, jag kan än idag med handen på hjärtat inte säga att jag hade hoppat, jag kan inte säga att jag inte hade gjort det. Men det var verkligen så här, nej men gud, det är ingen poäng, det är ingen poäng, det är ingen poäng. Jag vill inte vara människa längre, jag vill inte andas ett enda andetag till. Jag ser ingen framtid. Alltså jag såg, och det var liksom inte så att, alltså det var för mig jag inte såg någon framtid. Jag såg inte att jag någonsin skulle skratta igen, bli lycklig igen, tycka att livet var värdefullt. Och jag kände mig bara som en belastning för alla. För att jag var liksom arg och jag var ledsen och jag var trött och jag var tråkig och jag var dålig förälder. Och jag mådde kass liksom. Men när jag står där då liksom fram, och jag hade väl stått där uppe någon timma säkert, så att det är ju förmodligen någon som har ringt. Då kommer det ju liksom en polisbil med saftblandaren och de kliver ur bilen och liksom, hej hej, hur mår du? Och jag försöker ju alltid se roliga saker i allting. Och det absolut roligaste är att jag som då visserligen alltid har tränat en hel del och sådär. Och jag kan väl springa ganska fort om det skulle vara så. Min första tanke är att jag ska saxa över Västerbron och hoppa rätt ner. Jag hade ju inte kunnat saxa över den där än som någon hade liksom gett mig styltor. Så att jag får ju sätta mig i den här polisbilen och de försöker prata med mig och jag kan verkligen inte svara på någonting. Jag bara gråter och gråter, för nu har jag ju kommit på vad jag har gjort. Och nu har jag kommit på att shit, det här kommer människor få reda på. Det här kommer framförallt min dåvarande man få reda på och det här kommer mina barn få reda på. Så då får jag panik över det, så att det slutar med, för att jag har haft kontakt med en av mina nära väninnor under liksom under eftermiddagen kvällen, och bara hon fattar hur dåligt jag mår. Så att hon får, jag tror jag ger telefonen, min telefon, till en av poliserna och bara hulkar väl, så de fattar ju att de ska ringa ett nummer, och de ringer ju upp henne, och hon har ju försökt att ringa mig liksom i typ en timme eller någonting medan jag har stått på den här jävla bron liksom i någon panikångestattack. Så att, och sen så kör ju de mig till Sankt Göran och min väninna kommer dit sen efteråt. Och när jag kommer ut, hon bara, men är det ingen läkare jag ska prata med? Nej, nej, det gick bra. Det var bara, de hade liksom ingen koll på någonting. Hon är inte ens inne på sjukhusområdet. Alltså hon står liksom en bit bort i samma kvarter med, jag tror att hennes pappa har kört in henne liksom. Så det, Jag vet inte ens liksom riktigt hur jag ska beskriva det. Det är bara ett mörker, det är ett slukhål. Och man ser liksom, man ser inget ljus i tunneln. Man ser inte ens det skenande godståget man brukar skoja om som kommer liksom. Utan det finns ingenting som betyder någonting. Det finns ingenting som spelar någon roll.
Men man tänker ju då på, om, som du beskriver där, att man tror också att man är en belastning för andra, mm, och att man gör andra förmodligen en tjänst, mm, om man bara tar och försvinner. Mm. Och sen nu vi tre som sitter här vet ju att det är precis tvärtom.
Ja.
Man är ju oerhört älskad och, mm, man söndrar ju så mycket om man tar det här steget och faktiskt tar sitt liv,
mm,
som du var inne på där, mm, i början. Så man blir ju ändå lite så här, vad är det som händer i hjärnan när man kan liksom,
ja, man vill ju hitta en medicin för omvandla, det som gör att det aldrig kan hända. Mm. Nu får du ett piller här när, ja, du föds som gör att du aldrig kan tro att genom att dö så kommer du.
Mm.
För det verkar ju, jag har ju hört andra som har berättat för mig.
Mm.
Efter med Nikita så har jag fått höra väldigt liknande. Ja, ingen som har saxat då. Men
nej, själva, jag saxade själva, ju aldrig. Jag lyckades inte.
Nej, men själva känslan, mm, precis den känslan, mm, och också läst mycket och många vi liksom, mm, pratar om det, så kommer ju det här fram. Och den, det är ju en så speciell, och det är ju därför som det går ju liksom inte att lägga blame på någon som gör det, för man hamnar, men man undrar så mycket,
ja,
fan är det,
hur kan det bli så,
uh-huh,
ja, men hur kan det bli så tankefel liksom,
mm, uh-huh,
att det kan bli mörkt, det mm, har jag ju full förståelse för att där hamnar vi ju alla till och från, men i olika nivåer då, mm, men att det kan bli så fel att man tror att de människor som står nära och som verkligen älskar en,
mm,
vill faktiskt att jag försvinner.
Ja, att man också kan bli handlingskraftig i det, eller, mm, i den känslan, för att ångest, riktig ångest har jag ju smakat på efter det här. Innan dess trodde jag att jag hade haft ångest. Jag har skrikit och vrålat rakt ut. Velat krypa ur min kropp. Men jag har inte haft någon kapacitet att i den ångesten gå och ta mitt liv, om du förstår
nej,
vad jag menar.
Nej, precis.
Så det måste liksom vara beyond mörker på något sätt.
Jag vet inte. Men jag tror, alltså det som du tar upp är ju jätteintressant för alla som står runt omkring en och älskar en och som behöver en och som vill att man ska vara kvar. Där tror jag att det är väldigt viktigt. Nu kan jag fortfarande inte prata för alla suicidnära, men jag tror att det är ganska liknande. Och det som är grundbulten är att jag förtjänar inte att du älskar mig.
Nej, just det.
Jag förtjänar inte din kärlek. Så därför spelar din kärlek ingen roll. Det låter jättehemskt att säga. Och ni som har förlorat era barn, jag hoppas att ni verkligen förstår vad jag menar. Alltså, för det är sjuka tankar. Det är liksom, jag har vuxit upp utan en förälder på grund av att hon tog livet av sig. Men hade ändå inte tillräcklig liksom, när det väl var som värst, jag hade inte tillräcklig liksom kapacitet att fatta att mina barns kärlek och min kärlek till mina barn, alltså villkorslösheten i den. Och det är liksom, jag tror att det är någonstans där man måste börja. Att det, och just där, när man också tänker på så här med skuld och grejer, jag har ju liksom, även fast jag var 9 år gammal, jag har ju tänkt jättemycket, jag var jättejobbig och bråkig och stökig och det här var mitt fel och om jag hade gjort så här istället. Och, men det är ju inte det handlar om heller.
Det där är viktigt, det där du säger, att inte tro, att hamna så långt ner så att man inte tror att man förtjänar det. Det känns ju helt fruktansvärt att höra, för det vet vi ju alla att
ja,
det inte är så.
Men
just känslan att
idag, alltså när jag sitter här nu, jag förtjänar ju liksom, jag förtjänar kärlek, jag förtjänar bra saker, jag förtjänar massor idag när jag mår bra. Men nu går jag absolut inte upp och ner på samma sätt som jag gjort tidigare. Det har liksom hänt massa saker i mig och jag har gått i oanade många terapitimmar liksom. För där hade jag tur, för efter den här saken så kopplade faktiskt vården ihop mig med en väldigt bra terapeut som jag fick gå hos i flera år.
Då när mamma tog livet?
Nej, alltså, utan när jag själv var liksom på botten. Så att jag har ju jobbat igenom väldigt, väldigt mycket av de här grejerna på ett väldigt liksom bra sätt. Så att jag kan förhålla mig till det. Men det betyder ju inte att jag inte med jämna mellanrum liksom blir låg eller deprimerad. Men än så länge så, efter den här grejen så har det hänt en gång. Och då var jag faktiskt under liksom, det var under terapisvängen. Så att jag fick hjälp ganska fort liksom, av min terapeut och den läkaren jag hade då. Men så ser det ju liksom inte riktigt ut för så himla många. Och det är ju också jag har ju väldigt stor medvetenhet om att jag hade tur att de faktiskt vaktade lite extra på mig.
Jag tycker det är så viktigt att du säger det här också, att du pratar om det. För du är en klok, härlig, rolig, charmig, snygg, kapabel brud som jag tyckte väldigt mycket om från början. Och alla kan hamna där.
Ja, det, och det är liksom, ja, och det är, alltså någonstans är det ju sådär, man skäms ju för att må dåligt. Många av oss är sådana, jag är verkligen sån, jag tar inte hjälp. Alltså jag hatar att be folk om hjälp oavsett vad det gäller, oavsett om det gäller att spika upp en hylla eller om det gäller att hjälpa mig för att jag är ledsen. Men det är liksom på samma sätt som att det är fullständigt naturligt att vara lycklig och må jättebra, så är det fullständigt naturligt att vara olycklig och må skit. Det är två olika sidor av myntet liksom. Det ena är trevligare än det andra.
Du sa något roligt till mig, jag ska släppa in det. Jag vet att du är på gång då, Kristina. Men du sa något så himla roligt, vad var det? När det här med att tänka positivt. Ja, men solen skiner ju, men det hjälper ju inte om man sitter och törstar ihjäl i öknen. Eller
nej, sånt där. Men precis.
Det är ganska skönt.
Ja.
liknelse.
Nej, men jag är lite nyfiken på, för att när du väl fick hjälp, då hade det ju gått väldigt många år sedan din mamma dog. Men vad hände då? Fick du som barn någon hjälp, förutom då med din mormor såklart?
Nej.
Men utav vården eller samhället eller skolan? Eller?
Alltså lite av skolan. Men det var ju också så här märkligt, för att jag var ju av förklarliga skäl ett ganska stökigt barn. Slogs med skolar och blockflöjtar och kraschade väl någon ruta. Slogs med killarna, lekte Harry på täppan. Men det som var så märkligt var ju liksom att lärarna var ju inte jätteförtjusta i mig innan det här hände, bortsett från några som faktiskt var otroligt gulliga och tog hand om mig. Men jag var sjukskriven i 2 veckor efter att mamma hade dött, och sen så gick jag tillbaka till skolan. Och alla lärare hälsade på mig. Och det var så jävla obehagligt. För de hade liksom nästan undvikit mig innan, hur liten jag än var. För att jag var ett monster. Men alla, hej! Hur är det? Det är jätte konstigt att vara barn och hantera död. Men att vara barn och hantera den här sortens död är nog ännu konstigare. Man förlorar en människa oavsett hur människan dör. Men det är så annorlunda. Vi har ju pratat mycket om det, eller skrivit mycket om det också. Liksom att det går inte att jämföra sorg efter suicid med någon annan sorg. Det går inte. Alltså, och jag säger inte att det är en tyngre sorg. För all sorg är sorg. Men det går inte att jämföra, för att det kommer med så mycket. Det är behäftat med så otroligt mycket svårigheter att hantera.
Ja, man brukar ju säga att det är en traumatisk sorg. Alltså den går ju så mycket djupare.
Precis.
Även om, som du säger, jag håller också med att man ska inte jämföra sorg. För nej. All sorg är 100% för den som upplever den. Ja. Men jag tror ändå att det blir också, inte bara skam och skuld. Mm. Utan det blir också så himla mycket frågor om varför. Mm. Och varför hände det här? Mm. Och kunde jag ha gjort något för att förhindra? Alltså det kommer så mycket mer. Som om någon dör i en trafikolycka, då kommer det andra saker. Eller sjukdom.
Och sen också det här, alltså, det låter hemskt att säga, men om min mamma hade fått cancer och dött, så hade jag varit arg på cancern.
Ja.
Mm. Och kanske mer förberedd också. För det hade tagit längre tid.
Precis.
Nu bara pang, så smällde det ju till. Liksom.
Så att det är liksom, det är mycket om och men och hur och varför, och framförallt liksom också den här känslan av hur annorlunda saker hade kunnat bli, och att någon har varit inne liksom och petat i ens historia på ett sätt som man inte...
Det är livsresa.
Ja.
Det blev ju annorlunda. Mm. Men jag tänker så här, om du från ditt, det är ju jättesvårt att liksom tänka sig hur det skulle ha varit ifrån perspektivet idag. Men om du ändå tänker utifrån den person du är idag och dina erfarenheter, vad tror du att du skulle ha behövt där när du var 9 år och förlorade mamma?
Jag hade behövt framförallt någon som sa att det inte var mitt fel. Det är det absolut viktigaste. Jag hade behövt få fortsätta vara barn. Jag hade behövt slippa och vara med i en massa sammanhang som barn inte ska vara med i, bland annat begravningsbyrån. Jag hade inte behövt gå in i lägenheten där min mamma tog sitt liv och se stöket efteråt. Jag hade inte behövt prata med min mammas vänner. Jag hade behövt skyddas från vuxenvärlden. Jag hade behövt få fortsätta vara barn. Jag hade behövt haft någon som hade tagit hand om mig och bara fokuserat på mig.
Mm.
Och det tror jag alla barn behöver, oavsett om de drabbas av att en förälder tar livet av sig under, jag vet inte, det går inte att säga bättre omständigheter, men det blir ju en annan sak när ens mamma är narkoman och hon har mycket missbrukarvänner, än om man lever i en liksom ganska normal konstellation där det finns något liksom trygghetsnät redan från början. Så det, Jag hade framförallt behövt slippa ta hand om min mormor och trösta henne.
I hennes sorg?
Ja. Mm, okay. Jag lärde mig där och då att inte gråta. Och det är först som vuxen, och jag skulle väl säga, jag gråter väldigt, väldigt sällan. Nu på sista tiden så har jag gråtit väldigt, väldigt mycket. Jag ser det som ett friskhetstecken. Jag tycker det är skitjobbigt att vara i kontakt med mina känslor fortfarande. Men jag ville inte att min mormor skulle se att jag var ledsen, för då blev hon ännu mer ledsen.
Det klassiska. Ja. Och det är ju ofta barn gör så, ja, att man blir stark för de vuxna. Vilket är fruktansvärt.
Mm. Och sen också träffa andra barn i samma situation tror jag är viktigt. Och samtidigt så är den svår, för den får ju inte vara påtvingad liksom. Det får ju inte vara så här, nu ska du leka med Lisa, för Lisas mamma har också tagit livet av sig. Jag kanske tycker Lisa är jättedum. Mm. Men att man har sammanhang, alltså lite som de här grejerna som Spes gör. Alltså träffar för liksom ungdomar, tonåringar. För att jag läste en bok, det här är ganska många år sedan också. Då var det en kvinna, jag tror att hon är danska, Susanne Sjöqvist, som har skrivit en bok som heter Du är hos mig ändå. Och det är berättelser som barn har skrivit om hur de förlorar sina föräldrar. Och där fanns det bland annat, det är en förälder som tar livet av sig. Men det var inte poängen att den här föräldern faktiskt hade tagit livet av sig, utan poängen är att jag delar de här erfarenheterna, och det var första gången jag var över 30. Det var första gången som jag kände så här, gud, de här människorna förstår mig. Just såna här, alltså frågor man får så här, vad jobbar din mamma med när man ska göra uppgifter i skolan? Nu ska ni rita er mamma och pappa. Jaha, min pappa är någonstans frånvarande och min mamma är begraven. Vad fan ska jag rita?
Istället för att säga rita din familj. Precis. För familjen kan ju vara precis, ja, vad som helst.
Då hade det varit min mormor och mina hundar.
Ja, ja, exakt.
Alltså, så att det är mycket sådana saker liksom som man faktiskt kanske inte tänker på. Och sen är det också väldigt, väldigt svårt, för att när man är liten och förlorar en förälder så blir andra barn väldigt rädda för en. För att man smittas, tror man när man är liten.
Är det då för att din mamma hade tagit sitt liv, eller var det bara för,
nej,
att
det är för att hon hade dött framförallt.
Det blir sån rädsla förmodligen.
Ja, alltså man är ju rädd att ens egen förälder ska dö, såklart.
Mm.
För det är ju ens viktigaste personer, det spelar ingen roll hur de är. De är ju viktigast i
så
hela
så
världen.
Så är det ju med barn också, det är ju samma med barn som har råkat ut för andra saker och så. Så är det ju väldigt ofta på det sättet. Ja. Där behöver ju lärarna jobba. Mm.
Så man blir lite, man blir liksom lite utstött och man blir en udda fågel. Och jag har alltid känt mig liksom ganska utanför och annorlunda. Ja.
Men jag tänker, du och jag har ju pratat om det, att det faktiskt även sker för oss som är vuxna som har förlorat våra barn. Och vi pratar utifrån dig och mig bara.
Mm.
Vi har förlorat våra döttrar då. Då är det ju också den där att man ibland kan känna att människor inte vill prata om det, eller de vill liksom inte vara nära den här sorgen, för de tycker den är så svår och jobbig. Och vi har ju bara ett behov av att hela tiden få prata om våra barn, men det finns ofta de som inte vill lyssna på. Och det tycker jag är märkligt, för att om man tänker på, alla vill ju prata om sina barn. Varför skulle vi inte vilja prata om våra barn bara för att de har dött?
Mm.
Det är ju fortfarande våra barn.
Ja.
Exakt, och sen det här som jag hörde där, att ja, men din sorg var ju så tung så det var svårt att vara i närheten. Men vad fan tror du det är för mig då?
Mm.
Ja, men skärp dig lite. Ja visst, du har en tung sorg, jag sitter bredvid dig om det är någon annan. Det smittar väl inte mig?
Nej.
Det smittas faktiskt inte. Och det är ju intressant att du tar upp det med barn, för att det verkar vara vissa barn som inte har vuxit upp då.
Mm. Men jag tänker också att det är att man är... Jag tänker, alltså om man inte har varit drabbad av någonting, för det finns ju faktiskt människor som går, inte många, men några går genom livet liksom ganska sådär, tjuffaluffa, här allt går bra, dutt. Jag vet inte om det också är att man inte, man vet inte, och vi är ju dåliga, alltså kulturellt sett så är vi väldigt dåliga på att hantera död och sorg. I andra kulturer så, och det är också roligt, för det är också ett exempel från den här boken, hur en förälder dör och det bor en familj av annan etnicitet än svensk, och de bara liksom installerar sig hos den här familjen svarar i telefon, tar emot blommor, lagar mat, ser till att de som har förlorat sin älskade får sova. Alltså det händer ju inte liksom på det sättet hos oss.
Inte så ofta i alla fall.
Nej, inte så ofta. Nej.
Och jag hade en sån faktiskt, men det var ju min mamma och mina systrar då, ja, som flyttade in hos oss. Men sen hade jag, och har vi fortfarande vänner som inte, de skickade blommor till begravningen, men som fortfarande inte har hört av sig. Nej. Fast vi var ganska nära vänner, och nu är det ju snart 8 år sedan. Men då hade jag däremot klasskompisar som jag inte hade sett sedan jag gick i nian. Mm. Som helt plötsligt dök upp där och liksom ställde ut matpåsar utanför dörren.
Det där är så speciellt tycker jag. För att nästan varje gång såna här saker händer så dyker upp någon sån här människa som man aldrig någonsin förväntade sig.
Det gör det. Jag är ju såklart som de flesta. Jag har inte gått genom livet sådär tjuff heller. Men i olika kriser så har jag ju fått nygamla vänner också. Och jag ska säga det som mina vänner kanske lyssnar på podden, att jag är enormt tacksam för att ni kom och lagade mat och tvättade och såg till att jag fick sova och allting sånt. Ja. Väldigt många fina vänner, men man blir förvånad över vissa ibland. Det är, och kanske sådana som man tänkte att de borde ha. Mm. Det är konstigt.
Men jag tänker lite grann, vi hade ju ett samtal med Anders Magnusson som har Svenska Sorginstitutet. Mm. Och han sa ju just det här att om man låter bli att jämföra sig själv med den personen som har hamnat i kris och har förlorat en nära anhörig, då skyddar jag mig också själv från att det ska kunna hända mig. Mm. Så det är lite grann som att man kör huvudet i sanden.
Ja, men lite som barn som är rädda för att det ska smitta. Ja, så om jag är för nära henne så kanske min mamma eller pappa också kommer dö. Att det liksom fortsätter att vara en liksom reell, alltså att det skulle kunna hända.
Nej, kriser, det kan vi ju säga en gång för alla. Kriser och tragedier, de smittar inte. De gör inte det. Däremot så kan ju, om vi kommer tillbaka till din mamma och det som hände dig sen där. Däremot så är man traumatiserad av ett suicid. Oavsett om det är ens mamma eller ens barn, så ökar ju risken för att man själv ska hamna där.
Ja, och det är också en rolig grej just för att jag är ganska sådär liksom vetenskapligt orienterad. Jag vill ha reda på fakta om allt och ingenting. Och det här hade jag ju väldigt många och långa diskussioner med min terapeut om. Och då var det såhär, jo fast det är ärftligt. Ja, det är ärftligt, men det är också liksom ett socialt arv. Att om det finns i, då blir det ju inte i din genbank utan det blir ju liksom i din historia. Så att säga liksom i din genetiska historia fast den inte är genetisk. Så om det finns som ett sätt att hantera svårigheter så är det liksom lättare att ta klivet eller steget dit.
Så trodde du det eller terapeuten?
Terapeuten.
Ja.
Och jag håller med om det. Mm. För att någonstans så är det så här, när jag var i tonåren då var man ju lite så här skönt extra allt ifrågasatte och bara gud varför lever man för de här existensen, och den blev ju kanske lite tuffare att ta sig igenom just för att man har en förälder som har tagit sitt liv. Men då hade jag ju mycket tankar om att jag skulle också ta mitt liv för att jag ville vara med henne, och jag trodde att bara jag tog mitt liv så skulle vi få vara tillsammans igen. Sen var det ju liksom, då var det faktiskt ingenting jag agerade ut speciellt mycket mer än att kanske vråla jag ska ta livet av mig sådär tonårsdramatiskt. Men det är, alltså jag har inte haft under livet, liksom under livets gång, långt till, ja men man kan, alltså det finns något så här, ja men vadå, i värsta fall kan man alltid ta livet av sig. Mm. Det finns en sån.
Ja, det kan ju vara en, det kan ju vara en adoptiv förälder eller någonting som,
ja.
Och om det är ens barn, ja men det kan komma från andra hållet, ja. Just den här genen eller genetiken, men precis. Det öppnar ju en dörr, för jag höll nämligen med, var därför jag frågade lite. Ja. Det kanske inte har funnits som utväg, men nu så gör det någonstans. Mm. Någon har visat att det går.
Jaha, okej. Okay. Mm. För jag fick nämligen höra det. Jag tyckte inte om den, för att Emma tog sitt liv. Och sen så var det en annan person, jag ska inte gå in på vem det är, men som var nära oss. Och då så fick jag den sagt till mig att ja, hon visade vägen. Och den känns ju fruktansvärt. Ja, men det var som att hon då skulle ha visat vägen för att någon annan också skulle ta livet av sig.
Men då blev det skuldbelagt på något sätt. Det tror jag inte.
Fast det är samma som att jag har så svårt för det här att man väljer att ta sitt liv.
Ja.
Jag visar vägen och väljer sitt liv är för mig i samma sopkorg. För att det är ingen som, alltså alla människor vill leva. Alla människor vill leva ett bra liv med en tillräckligt stor mängd lycka. Och det är inte en konstant, kan jag berätta. Har jag lärt mig genom livet att lycka är inte en konstant. Men alltså det är min absoluta åsikt att det finns inte en enda människa som väljer att ta sitt liv förutom de människorna som till exempel har fått ALS och väljer att klippa innan all värdighet försvinner.
Det är en annan sak.
Och det är en helt annan sak. Så att det är, och det är också i och med att man är så, för att använda ett av mina favorituttryck, man är så sallad i skallen när man är så där bottenlöst deprimerad och förtvivlad. Så att man har inte, man kan inte ens välja vilken sorts mjölk man ska ta i affären. Hur fan ska man då kunna välja om man ska leva eller inte?
Ja, men det, där håller jag med. Det finns ju de som inte gör det, men i de allra flesta fall så är jag, så tror jag att det är så. Sen, ja, som sagt, andra ser det på annat sätt. Men jag, det första mamma frågade mig, vad ska jag säga till folk? Ja, du vet, de här konstiga funderingarna.
Säg som det är.
Ja, men då var jag, då var vi båda sallad i skallen, så ingen skugga på mamma.
Nej, där. Nej.
Men det var, och jag, ja, men du får säga att hon valde, sa jag då. Ja. Tills jag liksom hade vaknat upp och förstått, det gjorde hon ju inte. Nikita valde ju att leva varje dag.
Ja.
Tills någonting kom över som gjorde att hon inte, hon kämpade ju mer än de flesta.
Ja.
Men när man kommer tillbaka till, bara för att inte lämna den där tråden där, som du tog upp, att visa vägen. Jag menar mer om risken ökar ju för oss som har varit utsatta för ett suicid. Man säger. Och det var väl där jag menar med att öppna dörren där. Inte att, utan att lägga skuld på, men det måste ju, det finns ju något samband där. För det behöver ju inte vara genetiskt överhuvudtaget. Det är inte bara där.
Jag tror, jag vet inte riktigt, alltså jag läste mycket forskning om sånt här tidigare, men har faktiskt slutat lite med det ju äldre jag har blivit, för att jag kanske inte har det behovet riktigt längre, för att jag har fått, jag fattar att jag får inte svar på alla mina frågor hur mycket forskningen läser. För det är inte forskningen jag vill ha svar ifrån, det är min mamma. Men det är, så vitt jag vet så har man ju liksom inte kunnat konstatera att det egentligen finns en självmordsgen. Så. Men däremot så finns det ju alltså depressioner och liksom, alltså bipolära, borderline heter inte längre, det heter emotionellt instabil personlighetsstörning. Nej, men de grejerna finns ju liksom, och där finns det ju också en överrepresentation av suicid på samma, som det finns, på samma sätt som det finns det för hbtq-personer, adopterade. Men jag tror att jag är lite mer liksom inne på din bana, för att det blir, det är mer att det liksom, det finns någon acceptans för det. Det handlade inte om att min mamma visade vägen, men att det finns liksom så här, ja, det är också en möjlighet. Nästan liksom att man rycker på axlarna åt det, fast man inte rycker, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det.
Jo, men mamma och jag pratade lite grann om det där också när vi, och då så sa jag, men har du, har ju haft, inte mått bra, som, eftersom hon förlorade pappa, hon var ju änka, hon var lika gammal som jag är nu och sådär. Ja, men det har jag aldrig haft som utväg, det har jag inte ens tänkt, det har inte ens funnits. Jag frågade min bror och jag frågade liksom, men då har det inte, det har liksom inte existerat överhuvudtaget. Och det är ju det när man, ja. Vi kommer ju inte så mycket längre, men det där är intressant att ta upp vidare i ett, för självmordsrisken ökar.
Om man har föräldrar eller nära och kära eller barn som har tagit livet av sig.
Ja, det gör det nu. Och psykisk ohälsa ökar. Ja. Jag tror det är så mycket som 30% efter ett suicid, som, alltså att man löper 30% större risk att själv ta sitt liv. Så den är jag helt med på. Men det är ju jätteintressant att prata om de här frågorna, för det dyker ju upp så mycket och alla tycker ju så himla olika. Som jag tänker, för som För Emma, hon led ju inte av någon depression. Hon hade ju en hjärntumör som gjorde att hon mådde dåligt i liksom, perioder och att hon drog sig undan. Och sen är det ju många som säger att nja, fast du kan inte ta ditt liv om du inte är deprimerad. Men man kan ju hamna i situationer där man till exempel får, alltså det är ju en impulshandling, eller att man får
psykos.
Psykos, ja, precis, det var det jag var ute efter. Och då liksom behöver man inte koppla ihop det med depression. Jag tycker den är lite farlig.
Ja, den är lite...
Alla som är deprimerade tar inte livet av sig. Det är farligt att sätta ihop dem för mycket.
Ja.
För då liksom räddar man bara men en grupp. Man måste ju rädda det där. Det finns människor som får en dödsdom i sjukdom.
Ja.
Som inte orkar leva. Inte bara ALS utan cancer eller vad det är. Så att vi måste liksom bredda det där så vi får in alla.
Ja, för det fanns ju ingen som är Nickis när hon gick ju till företagshälsovården och berättade om hur man, men hon gjorde det väldigt sakligt och beter sig då inte som en deprimerad människa kanske ska göra och ser inte heller ut som en deprimerad människa ska göra. Det är också de här förutfattade meningarna hur en deprimerad människa beter sig. Och också är vi ju väldigt olika. Det har ju folk sagt till mig när jag i början inte fick någon samtal. Ja, men du måste agera ut mer. Men då får ju inte jag den hjälpen som är för mig.
Nej.
Jag är ju utåt sett en samlad människa fast jag känner för att jag orkar inte mer. För att det är så jag agerar. Mm. Och jag pratar långsamt och så visar jag och så säger jag vad jag känner och vad mina behov är. Men om jag kan uttrycka mina behov så ska jag inte få någon hjälp för det. Så det är väldigt endimensionellt. Men skulle jag kommit in där som en våt, det gjorde jag i början såklart, för då har man ju inga filter överhuvudtaget. Men komma in där, då skulle jag ju få vård ut efter det. Då skulle de lägga mig i en säng då och ge mig medicin. Mm. Man behöver ju bli mött där man är.
Ja, men det är också lite intressant. För att jag har ju varit i två, liksom, skulle jag säga. Jag har ju haft väldigt svårt att prata om mig själv som deprimerad. Men jag har ju varit i två liksom, riktigt så här, kliniska depressioner. Och den ena var ju den gången då jag sen fick hjälp. Eftersom jag stod på Västerbron. Och den andra gången så var det ju då under, alltså när jag var under min terapi. Och de två depressionerna såg ju, alltså grundkänslan, liksom grundtonen i dem var likadan. Men de såg väldigt olika ut. För att den första gången var jag mycket mer, som du säger, liksom i någon slags uppjagat mode. Det här går, och verkligen ville inte. Liksom, jag ville ju inte erkänna det för mig själv heller ens. Jag var i någon slags förnekelse om hur dåligt jag mådde. Och andra gången så var jag liksom mer sådär, då var jag nästan katatonisk. Och jag vet inte om vilket som faktiskt var mest obehagligt på ett sätt. För att inte ha några känslor är faktiskt värre än att känna vidriga saker. Så var det, alltså för mig är det så.
Jag tänkte.
Ja, men just, och det är ju också det som är grejen att liksom, man kan ju vara världens mest fungerande människa utåt. De timmar man är ute i liksom det offentliga rummet i sociala sammanhang. Och sen sitter man i soffan som en våt fläck och orkar inte ens slå på tvn.
Men det är ju olika hur vi kan hålla upp den där. Och hur lätt det är att gå från det ena till det andra. Hur kort tid det tar också. Men för vissa människor kan ju inte skärpa sig och ta sig kragen. För det finns ingen krage att ta i. Medan andra verkar ha kragen kvar tills det blir en snara.
Och den är ju lite sådär. För man har ju ändå bilden av att om man mår så dåligt som man överväger att ta sitt liv. Då måste det också synas.
Och då kommer man ju till en sån här sak som jag som aldrig gråter.
Precis.
För att en deprimerad person måste ju gråta hela tiden. Eller? Alltså, för jag... Det syns ju inte liksom. Jag kanske blir lite mer low-key. Men man ser inga tårar som sprutar liksom. Och då är inte jag deppig.
Men hur tänker ni där då? Kan man vilja ta sitt liv utan att man är deprimerad?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag också.
Och då blir det en psykos eller en impulshandling? Eller liksom...
Men jag tänker mycket på det du säger om impulshandling. För att jag har alltid tänkt på det här med svindel. För det finns ju någon sägning som är att svindel är ju inte egentligen, alltså rädslan för att falla, det är rädslan för att vilja falla. Mm-hmm. Att det är det man blir liksom. Och jag vet liksom många gånger så här, alltså i perioder när jag har liksom känt mig riktigt, och då har jag inte ens egentligen behövt må dåligt, men att det kan vara så här, vet, man ska åka tunnelbana och så bara, gud, tänk om jag bara hoppar. Och det är att jag är rädd för att jag inte ska ha kontroll över mig själv.
Ja, just det.
Och sånt tror jag kan hända, och om vi pratar impulshandlingar, om man liksom kanske har druckit lite för mycket, eller man kanske har tagit lite sköna substanser, vilket inte är helt ovanligt att folk gör. Och så bara får man någon sån här, men på samma sätt som att man kan få en fix idé, bara, nu måste jag bara prova, vad händer om jag gör så här?
Det tror jag också, och det är som sagt med, och särskilt under alkohol eller om man har tagit något annat, jag menar, hur många dumheter har inte jag gjort när jag var yngre och drack alkohol, som man undrar vad tusan, men oftast är det ju mest något att skratta åt efteråt.
Ja. Ja, men man dricker alkohol och så klättrar man mellan balkongerna på hotellet på Mallis liksom. Det betyder ju inte att jag vill dö, men det betyder ju att jag är dum i huvudet.
Alltså. Ungefär så.
Ja, verkligen.
Ungefär så. Ja.
Nej, men så att jag tror absolut att det kan vara en impuls också.
Mm.
Och inte genomtänkt, utan då tror jag verkligen att det bara är att det går ding, 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 så är det klart. Och alltså när det är mörkt och när det är jobbigt och när det är tufft och när det är tungt, så det enda man kan förhålla sig till är att det kommer bli bättre. Nej, det kanske inte blir perfekt. Det kanske inte blir allt vad jag trodde att det skulle bli eller allt vad jag vill ha. Men det kommer att bli bättre. Och sen beror det ju också, självklart beror det ju på liksom, hur länge ska jag behöva härda ut och ska det alltid vara så här? Och nej, det kommer inte heller vara. Men alltså, det kommer alltid bli bättre, och alternativet att försvinna är det sämsta alternativet av alla.
Det är så viktigt, och sen är det ju, tänker jag på, att vi pratar om de här sakerna, och det pratar vi om hela tiden att vi ska prata mer om, men vi måste verkligen göra det. För om jag vet att ja, det här har drabbat dig och det drabbar mig, så kan vi prata om det.
Mm.
Om man är en ung person och man vet, om vi pratar om man inte har den här, allting går så bra och bilen går bra och det är så fint och jag är så framgångsrik. Då är det ju svårt för någon att kunna, men om man kan gå ut, men jag har mått skit.
Mm.
Jag har faktiskt gjort det, och man behöver inte gå in på detalj för det. Men då är det ju enklare att ha. Och jag tror ju, som du och jag pratade om, Kristina, att vi vill ju till exempel peppa våra barn hela tiden och vara starka för dem. Så jag hade ju lite dåligt samvete att jag hade brutit ihop innan framför Nickis. För jag kände så här, men jag måste visa henne min andra sida också. Men jag känner ju mer att jag borde kanske ha gjort det mer, utan att hålla på med skulden och allting sånt. För det är en helt annan femma. Men det här att man också gör det för att vara snäll. Man gör det för att hjälpa till, att visa. Vi vill ju visa, Kristina och jag, att sitta det här. Ja, det kan vara jobbigt, men kolla, vi har gått igenom och jäklade mig. Och så gick vi där i våra jävla träskor framåt liksom, och visa vägen att det här går.
Mm.
Och ja, men vad vet jag, de kanske kände sig otillräckliga i det. Mm. De bitarna som vi, men man gör det av kärlek.
Man blir för perfekt. Ja. Så att man, alltså, och så är man ju ändå en förebild för sina barn oftast.
Ja.
Och om då man, den förebilden man har, aldrig bryter ihop, aldrig gråter, bara kämpa på och liksom gå där i motvind, i regn liksom, och sjunger. Mm. Ja, men då är det ju svårt att säga att, oj då, men jag mår inte alls så där. Mm. Jag känner inte alls som du. Ja, men den är jätteviktig. Bra att du tog upp den, Linda.
Stå där. Hej, foten är kläm. Men det är liksom... Mm.
Precis.
Ja, så att det är ett bra... Ja, men man gör det ungefär samma sak som det här att jag inte frågade. Har du tänkt på självmord? Mm. Att man inte vågar fråga det för att man tror att det ska väcka. Det är väl självklart. Mm. Det här tror jag vi säger nästan i varje avsnitt, men det kan vi upprepa. Det är väl självklart att det kommer inte väcka, om jag frågar någon, ja, men har du tänkt på självmord, så är det inte så att den personen, nej, det har jag inte gjort, men nu har jag gjort det,
tack så mycket för tipset.
Ja, det kan man ju göra.
Nej, så funkar det ju inte.
Nej.
Sen kan man ju bli, om man har tänkt på självmord och någon frågar om man har gjort det, så kan man ju bli lite upprörd.
Det...
För då kan man känna sig lite hotad eller liksom, jag får inte jag tänka på vad jag vill. Alltså lite så. Mm. Men det är ju en annan femma. Men då får man ju också en indikation på att tankarna finns.
Ja, ja, precis. Men i de flesta fall skulle jag säga att de, för jag jobbar mycket med sorgbearbetning och med självmordsnära personer. Och när man ställer den frågan så blir de ofta överrumplade. Så att den kommer så direkt. Ja. Så att därför kommer svaret också så direkt. Mm. De hinner liksom inte tänka på vad ska jag svara om. Alltså den kommer direkt så här, nej eller ja. Och så blir det ganska ärligt faktiskt. Så att den är ju jätteviktig att man öppnar upp. Men inte bara att man vågar fråga. Man måste ju sen också våga ta emot svaret.
Ja, det går inte att gå hem sen och bara, jaha, nej. Hejdå.
Ja, men okej, det var ju trist att du kände så liksom. Men hur ska jag ta och gå? Nej, då får man ju stanna kvar också. Så den är bra. Mm. Men det finns ju mycket bra utbildningar, tänker jag, med bland annat Suicide Zero.
Mm.
Har ju väldigt mycket bra,
både för arbetsgivare. De har ju den här vågat fråga.
Och, ja, precis. Både för arbetsgivare och privatpersoner, att man kan gå de utbildningarna. Och få lite verktyg. För att människor är ju så rädda att närma sig självmord och psykisk ohälsa. Mm.
Vilket är jättekonstigt eftersom alla mår ju faktiskt, eller alla ska jag inte säga, men det är ju väldigt många som mår väldigt dåligt.
Mm.
Och där har vi ju liksom, om vi knyter an igen till det här med alltså våra ungdomar, så är det ju liksom i mina barns bekantskapskretsar så är det ju liksom flera som har tagit sina liv. Och det är ju, alltså det är skandal, för att det är så många av de här som på ett eller annat sätt har varit liksom knutna till vården i någon form. Men som inte har fått den hjälp de behövt.
Mm.
Och det är liksom, det är ovärdigt. Det är ovärdigt ett samhälle som vårat att inte kunna ge sina ungdomar de resurser de behöver för att orka leva vidare.
Och det tänker jag också, att det är ju även viktigt för alla vuxna medmänniskor att vi signalerar lite hopp och liksom framtidstro.
Ja.
För nu är det ju så mörkt för alla. Mm. Det är ju liksom pandemin, och så vart det krig, och så vart det elräkningar, och så vart det liksom höga räntor. Mm. Och det är ju inte så jättekul just nu.
Nej.
Men därför är det ännu viktigare att vi som är vuxna tar det ansvaret och skickar ut
och
någonting positivt.
Och sen att man faktiskt också vågar prata. Alltså att man vågar fråga, hur mår du? Alltså jag sprang ju förbi en liten person som var på väg upp för Västerbron gråtandes i somras var det. Och jag hade jättebråttom, jag skulle iväg och liksom på någonting och hade jättebråttom hem, och så bara fortsatte jag några steg framåt och så bara, nej men vad i helvete, det är ju en liten ledsen människa. Så jag liksom upp på Västerbron, så jag liksom stegade ju efter, hej hur mår du? Nej, det är inte så bra faktiskt. Jag bara, okej, var ska du någonstans? Jag ska till Rålambshovsparken. Jag bara, kan jag få promenera med dig? Sen stackars liten, kommer inte ihåg, 14 tror jag, som blev attackerad av en orolig tant liksom på Västerbron. Men jag bara kände, nej, jag kan inte släppa det, för jag kommer liksom aldrig förlåta mig själv. Mm. Och det är också en sån sak att vi måste liksom börja titta på varandra och liksom säga, hej, hur mår du? Det är inte jättefarligt. Och sen om någon mår dåligt, då får man väl liksom i värsta fall googla vad man kan skaffa hjälp åt om man inte klarar det själv.
Ja, men det är lite läskigt. Jag vet, det här var ju många år sedan, så låg det en tjej väldigt nära spåret och var aspackad på kvällen. Och folk bara gick förbi och liksom nästan trampade på henne. Och hon låg där liksom, mascaran utsmetade och mådde ju skit och allting. Och dels att hon hade kunnat ramla ner på spåret och sen fan hjälp människan att ställa henne upp.
Mm.
Hon fick hjälp. Ja. Men det är ju det här att bara kliva förbi. Och det är ju väldigt... Ja, och det tror jag också att man känner som ung. Om det då händer, säg att den här unga tjejen var väldigt deppig. Då får ju hon vatten på sin kvarn. Ja, jag betyder ingenting.
Nej, det är ingen
jag
som
är
bryr
helt
sig.
Betydelselös.
Mm.
Vi måste ju bry oss om främlingar också. Mm. Där gillar ju inte jag det här kalla samhället. Det gillar ju inte jag den här jakten på lyckan hela tiden. För
nej,
det är fan inte roligt hela tiden. Och var så jävla klämkäck och positiv. Jag har svart humor. Jag tycker om att skratta. Alla tycker väl om att skratta.
Mm.
Men jag kan inte vara lycklig jämt. Och det här som sker nu, det är fruktansvärt att det är ett krig. Det är jättejobbigt med inflationen. Men herregud, vi bor i Sverige.
Mm.
Och visst, det är sprängningar, det är skjutningar. Det är inte bra. Men vi bor i en av världens rikaste länder. De flesta av oss har mat för dagen, tak över huvudet, och vi måste inte ha flera årsinkomster på banken och en BMW och ett stort hus för att vara lyckliga.
Verkligen inte.
Det är jävla lyck- och prylhets som också hetsar de unga människorna. Mm.
Men där har ju också sociala medier alltså en stor påverkan och inverkan. För om man, alltså lite så var ju, ja, men som när Facebook, när det dök upp och var populärt, det var ju bara liksom rosévin i motljus, ja, ja. Och alla var ju så jävla lyckliga och det grillades och det var fantastiskt och resor.
Alla hade jättemycket vänner. Och...
Ja, alla hade det fantastiskt liksom. Och så visste man om vissa att man bara... Jajamensan, han ligger med grannkärringen och de har inte pratat med varandra på 4 år, men jävlar i min låda, där står han vid grillen och hon med roséglaset.
Ja,
så det är ju fantasivärld liksom.
Ja.
Men vi kan väl, det är ju många av oss som har svårt att ta det där, men hur det då ska vara för kids, så säger jag att kidsen är inte korkade.
Nej.
De fattar, men det är ändå svårt att bortse ifrån. Mm. Det är ju samma som kroppshets och allt det där som jag blir så vansinnig på, det blir vi väl alla. Men det är ju en konstgjord värld där vi har sagt att vi ska ha en viss standard och att vi ska vara så jävla lyckliga. Det är omöjligt. Mm. Du måste gå på någonting då. Och det kan du inte gå på så länge, för då dör du till slut.
Nej, men och det är ju också viktigt att man förmedlar att det är okej att vara ledsen ibland. Mm. Och bara för att du är ledsen eller för att du är låg eller för att det inte gick som du trodde, så innebär det inte att du är deprimerad.
Nej.
Så man måste också lära våra ungdomar liksom skillnaden på att vara deprimerad eller att vara normalt naturligt ledsen.
Jag tänker också mycket på alltså, såna här saker som man egentligen så här, tycker är lite klyschigt. Liksom. Du vet så här, att om det är ljust hela tiden, alltså, man kommer inte uppskatta ljuset om det inte är mörkt ibland. Och man kan ju känna sig, det kanske man inte ska säga till någon som är kliniskt tokdeprimerad, men någonstans så är det ju så... Jag skulle ju inte uppskatta de stunder i mitt liv som är riktigt, riktigt bra om hela livet var riktigt, riktigt bra. För då skulle det bli någon slags normalläge.
Mm.
Det låter knäppt, för man vill ju ha det riktigt bra precis hela tiden. Men det är ju också den här boosten man kan få, den här euforin ibland. Liksom, man jagar ju kickar.
Men det är lite Alfons Åbergs farmor där.
Ja.
Jag brukar säga den till min 15-åring och han bara... Oh. Säg inte det där igen, säger han. Men det är just det att du måste ha tråkigt ibland. För att annars vet du inte hur det är och
roligt. Nej, precis.
Så den är ju simpel men väldigt bra faktiskt.
Och sen det som du säger är ju också super, super viktigt. Att det är okej att vara ledsen.
Mm.
Man får liksom tillåta sig det. Man får vara ledsen och det är en helt naturlig känsla.
Och livet är inte perfekt för någon.
Nej.
Den är ju också viktig. Och det vet man väl kanske intellektuellt, men jag tror att man ändå, och kanske ännu mer som barn eller ungdom, tror att det kan vara så. Eller man inbillar sig. Men jag tänker Sara, om du fick skicka med någonting, Ulrika, till, om vi säger att du är den där flickan på 9 år, vad skulle du ha velat att man gav dig för hjälp från, jag tänker, samhället, vården?
Alltså det är jättesvårt. Det är jättesvårt, men jag hade nog velat ha alltså någon form, alltså om jag tittar på det så här verkligen utifrån och bara rent krast, så att det fanns någon, jag hade behövt en stödfamilj tror jag. Och eller en stödvuxen där jag hade fått vara barn 100%. Det var jag hade behövt, och en vuxen som inte på något sätt var relaterad till min familj eller mitt nätverk. Någon som bara kom in helt utan förutfattade meningar som inte kände någon. Sen hur det rent krasst ska gå till och att man helt plötsligt ska börja lita på en främmande vuxen. Men om jag tittar på det rent sådär liksom utifrån idag, så det är vad jag hade behövt.
Men tror du att om du hade fått bearbeta det trauma som du faktiskt säkerligen fick då när du var 9 år, om du hade fått bearbeta det med professionell hjälp och stöd, hade du kunnat undvika dina egna depressioner?
Jag tror att jag hade haft färre och lindrigare depressioner. Jag kan ju inte veta, för det hade ju krävt att jag hade kunnat testa det, men jag är ganska övertygad om att det hade varit så. Att med ett annat stöd och andra funktioner liksom, där man från samhällets sida går in och liksom på något sätt stöttar upp, så jag är helt övertygad om att jag hade mått bättre än vad jag har gjort.
Tror du att om din mamma hade överlevt och blivit drogfri, du måste ha tänkt de tankarna många gånger?
Jag har väldigt sällan tänkt på hur saker hade varit om hon hade överlevt och blivit drogfri. För att jag tror att det gör lite för ont att tänka på. Att det ens var en möjlighet. För då blir liksom sorgen efter det som kunde ha blivit blir liksom ännu större och starkare. Däremot så har jag många gånger funderat på hur det hade varit om hon hade fortsatt att leva på det sättet hon levde. För det har ju blivit ett slags skydd för mig. Att jag behövde i alla fall inte ta hand om henne också. För att i takt med att jag blev äldre så hade ju liksom ansvaret för min mamma förmodligen landat mer på mig än vad det låg på min mormor. Och samtidigt liksom, jag tänker ofta på hur, alltså hur mitt liv ser ut idag, hur det har blivit och vem jag är. Och även om det finns många erfarenheter jag gärna hade sluppit, så vet jag inte om jag hade velat att, att jag skulle vara annorlunda. Jag är ganska nöjd med den jag är idag. Det hade gärna fått vara lite enklare att komma hit, men jag tycker att jag har gjort ett bra jobb liksom.
Tycker jag med.
Tack.
Jag är glad. Vad härligt att höra. Lära känna dig. Mm. Tusen tack för att du delade allt det här. Jag är helt övertygad om att det kommer hjälpa många människor.
Mm, jag hoppas det.
Mm. Det vet jag.
Att det kommer bra.
Mm. Det tror jag också.
Mm. Tack.
Tack.
Klickar jag av
den här. Åh.